Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Med utmattningen, med alla de här, vad ska man säga, felbesluten och med vädret och med stillaståendet så börjar jag senare att hallucinera när vi väl hittar rutten nerför berget så ser jag fyra kärpa som är på väg upp med pannlampor. Och de trodde jag fanns på riktigt, men de var ju senare till mig då, alltså efteråt när man har överlevt allt det här, att detta var ju bara hittepå, att jag hade sett detta.
Så där hör ni, vänner och bekanta, människor i Stockholm och Göteborg och vart ni nu håller hus. Varmt, varmt, varmt välkomna till Träning och Fika-podden med mig, Fredrik Eriksson. Och hörni, idag så ska vi prata om lite jobbiga saker tänkte jag. Vi ska prata med en kille som heter Tim som är en riktigt skön prick. Han har blivit årets äventyrare 2013, men har också varit med om en del dramatiska upplevelser på hög höjd, på bergsklipper och bergskanter och fått med sig en hel del erfarenhet gällande kyla, fingrar och tår och sånt där. Så jag tänkte att vi skulle prata lite grann med honom och lyssna på hans berättelser från höga toppar och djupa dalar. Så håll i nu kör vi igång och du ska, som jag brukar säga, buckle up och välkomna.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Så där, då var vi igång och jag har då på riktigt för första gången på nästan 60 avsnitt lyckats med konststycket och få in min gäst i garderoben på riktigt. Tim, varmt välkommen ifrån garderoben.
Hej, tack. Vad gör man inte för lite bra ljud liksom?
Exakt det. Det är precis så det är.
Jaha du Tim, varmt välkommen ska jag väl säga. Vi träffades för många år sedan egentligen första gången när du tog emot priset som Årets svenska manliga äventyrare 2013 va?
Det stämmer.
Då hade du satt dig på cykeln och cyklat till ett par länder i Sydamerika och bestigit Annapurna va? Det var där som du fick priset för.
Jag fick priset för att jag hade cyklat genom stora delar av Sydamerika och jag cyklade då längs med Anderna och besteg en massa berg. 11 toppar blev det totalt över 6000 meter, varav den högsta var ju Aconcagua som även är det högsta berget i Amerika. Och utöver det så var det bland annat världens högsta vulkan och det var ett gäng toppar så jag fick klämt in på den turen.
Det var inte Annapurna, för Annapurna ligger faktiskt i en helt annan världsdel.
Ja, lite så. Det ligger i Himalaya.
Ja, och där ska vi också prata om. Men jag tänkte innan vi tar oss till Himalaya och alla bergstoppar och alla dina äventyr så tänkte jag, kanske vore det spännande att höra lite grann om vad du är för filur. Kan du inte berätta din plats i världen och Göteborg och allt sånt här? Vart du håller hus?
Jo, precis. Jag bor ju just nu i Göteborg. Jag har bott många år i Oslo tidigare. Men ursprungligen från Göteborg och min äventyrsbakgrund började väl någonstans när jag var 16-15 år gammal med en cykelresa med polare. Och därifrån så växte ju resorna från, alltså första resan gick till Skåne och sen nästa år så blir det Danmark och så växte det ner till Europa och sen fick man ju för sig då att fan man kanske borde köra en riktig långresa. Det hade varit riktigt coolt så att det blev en långresa till Kina 2007-2008. Och det är väl än idag mitt längsta äventyr kanske. För det tog ju över ett år att genomföra.
Men hur gammal är du Tim?
Jag är 38 idag.
Tiden går fort när man har skoj.
Jag har hållit på ett tag med främst långfärdscykelresor men även väldigt mycket höghöjdsklättring. Jag har väl gjort 28 toppar över 6000 meter, 3 toppar över 7000 och 3 toppar över 8000. Om man har på sig nu.
Ja, det blir ju
och även cyklat många av världens högsta pass i Himalaya, i Anderna. Så att det är de miljöerna som har alltid lockat mig mest. Där jag har den vertikala skillnaden, höjdmetrarna och den tunna luften och de finaste vyerna. Så att jag alltid sökt mig till dem och upptäckt de platserna. Då.
Men du, våran kära Göran Kropp, han cyklade ju som lite banbrytare från Sverige och besteg berg i Himalaya och så här. Vad heter det? Har han varit en inspirationskälla för dig också när du kombinerar cykling och klättring?
Ja, absolut. Jag kommer ihåg när jag tror jag var 11 år gammal. När man såg han på TV4 eller vad det var. När man såg han cykla i Pakistan i alla de här bergen. Och fick första inspirationen där kanske. Och man tyckte att det var ju häftigt och svårt att förstå att det gick att göra och genomföra en sån sak.
Det var helt
man
hade
hört talas om det tidigare.
Eller hur? Det var,
ja, men verkligen.
Det var liksom man bara, va? Vad gör Karl? Och utan syrgas.
Ja, men verkligen. Ja, precis. Och jag hade, jag tror det var 2004 när jag bröt benet. Och så låg jag på sjukhuset och tänkte jag måste ha ett bra projekt här nu för att komma tillbaka. Vad kan jag göra om ett år? Och då var det precis efter att jag låg på sjukhuset och läste Göran Kropps 8000 plus, hans bok då. Mm. Och tänkte, jag kör en liten mini Göran Kropp. Vi cyklar ner till Chamonix från Göteborg och så klättrar vi Mont Blanc, Alpernas högsta berg. Och ett år senare så stod vi där på toppen och det var ganska känslosamt faktiskt att man från sjukhussängen tog det beslutet och sen gjorde denna bestigningen då. Så det var ju delvis tack vare honom då.
Ja, men det är ju fantastiskt. Hörru du, det här med cykling. Jag är ju mer inne på cykling än bestiga 8000 meters toppar. Hur är din relation till cyklingen? Du cyklar oftast med väskor och packning och så där. Du cyklar inte så fort alltså, eller?
Man kan ju säga att jag har flera relationer till cykeln. Alltså dels som bara transportmedel här i stan. Alltså ta mig fram och tillbaka till jobbet. På mitt nya jobb här nu där jag har jobbat sedan i maj. Jag har inte tagit bussen en enda gång. Jag har bara varit på cykel.
Men du, vänta, om vi bara hoppar tillbaka 2 sekunder till ditt jobb. Jag har ju fått för mig att du är postgubbe. Det får man ju inte säga så, men alltså så här, men du jobbar på PostNord förut. Nu är du på DHL, eller vart var du?
Ja, precis. Så jag har jobbat, vad är det nu, 13 år kanske, med logistik fram och tillbaks. Och det är väl framförallt inne på terminalen då, med olika typer av jobb. Allt från att vara lastare, vara tillgänglig för chaufförer, vara ledare på terminalen och jobbat.
Som men de har även under årens lopp hjälpt dig finansiellt med dina äventyr, eller hur?
Ja, PostNord var med och sponsrade en del där ett tag. Och det var ju väldigt kul.
Ja, men verkligen.
Det var norska PostNord, inte svenska. Men ändå.
Det går bättre i Norge.
Ja, det går, ja, för då så gjorde det. För att logistiken har ju haft lite utmaningar när det slog över från brevproduktionen till mer, ja, att folk sitter hemma och beställer på Zalando och så vidare. Så att de har fått anpassa sig.
Mm.
Och mängden har ju gått upp genom åren här. Nu är det ju fortsätter att öka liksom, att folk sitter hemma och det är alltså bekvämt och man kan beställa exakt vad man vill.
Så och returer.
Det har varit, och returerna har exploderat också. Ja. Det ska ju också hanteras.
Men du,
och det är inte alltid det bästa för miljön.
Nej, men du, tillbaka till cyklingen då. Du har alltså en cykelrelation där du tar dig fram och tillbaka i Göteborg på cykel och försöker överleva och ta dig till jobbet. Annars då? Hur är cyklingen? Vad har du för cykling i det liksom?
Det är väl någonstans en förlängning av kroppen för mig när jag upptäcker nya platser. Alltså det, att man blir ett. Det går ju snabbare än att gå. Och gå gillar jag också, men då får det ju vara där det inte går att cykla liksom. Så att när jag reser så föredrar jag att uppleva nya platser med cykel.
Men ser du liksom cykeln som ett sätt att ta dig till berget, eller ser du cykeln som en egen upplevelse? För det gör ju jag.
Mm. Jag ser det som att det är en väg till upplevelser, att man har detta transportmedlet, att man får uppleva saker som man annars inte får på ett annat sätt. Om du kommer med bil till exempel, du får en annan reaktion av människor och annat bemötande när man tillar in i olika länder på en cykel, liksom in i byar eller stöter på någon liksom. Så att det öppnar upp så mycket som annars är låst om man reser med buss eller bil. Och det är även en väg till att uppleva naturen på och komma till platser som är ganska isolerade eller väldigt isolerade, inte bor människor.
Mm, just det. Vad har du för cykel nu då? Eller har du fler cyklar kanske?
Jag har min Marin, den heter Bear Valley, jag kommer inte ihåg modellen. Men den har jag haft sedan 2010 kanske. Det är en långfärdshoj som är en expeditionscykel kan man säga. Det är stålram. Det är stålpakethållare, den är lite moddad för lite hårdare turer med lite mer ekrar och starkare fälgar och så vidare.
Den är jobbet.
Ja, precis. Precis. Jag fick ju uppleva det första gången när jag cyklade i Mongoliet 2008, att det är väldigt bra med stålram, för då kan ju en bilsvetsare eller en bilmekaniker med svets kan ju laga om grejerna börjar falla sönder. Och det gjorde vi där och då. Sen dess har jag kört på oss så då. Det var en skruv till pakethållaren som hade gått av. Och den satt ju liksom inne i ramen. Så vi var tvungna att hitta en lösning hur vi kunde sätta på pakethållaren. Eller sätta på en skruv på ramen så att pakethållaren kunde gå på igen. Och hållas fast liksom mot själva ramen. Mm. Så att det löste de.
Då blev det svets.
Då blir det svets, ja. Och sen liten bilmekaniker någonstans ute på i någon liten by. Liksom. Mongoliet har ju annars extremt, på den tiden, väldigt lite asfaltvägar. Så det är väldigt mycket att man bara cyklar ute i de här platåerna liksom, i andras bilspår i princip. Och det är ett stort äventyr i sig att bara liksom, göra en tur där. För att ja, det är väldigt lite trafik, det är stora distanser. Det är en fantastisk naturupplevelse.
Ja, det förstår jag. Hörru du, hur ser det ut på kaffefronten då? Jag sitter och dricker kaffe idag, såklart som vanligt. Och idag har jag min Marcia Långa mugg som du ser. Det är skidsäsong och jag ska snart ta mig ner till Alperna och åka Marcia Långa. Så det ser jag ju fram emot. Men du, vad dricker du? Vad är det för
härligt
kaffe typ?
Just nu så har jag Icas mellanrost hemma. Inget fancy, men jag kör hela bönor som jag maler ner och sen så blir det percolatorkaffe. Det tycker jag är alldeles fantastiskt.
Jaha, det var väl lite halvfancy ändå?
Ja, det är väl också det här med processen runt omkring. Att man maler lite bönor, liksom det luktar gott överallt. Och jag har det även när jag är ute och cyklar en liten percolator med mig på kortare turer.
Du ser, du är en liten kondensör och en gourmet-kille ju.
Ja, men man ska ha det bra också.
Ja.
Få unna sig lite.
Och kaffe är viktigt.
Absolut.
Men då
det har jag även på höjd.
Ja. Hur gör
jag
då?
Jag dricker kaffe upp till 6000 meter ungefär. För där fungerar kroppen fortfarande helt okej. Och sen vill man inte riskera, då får det bli te eller något annat liksom. Men upp till 6000, 6,5 kanske, så funkar det.
Jag tycker det här är ganska intressant, Tim, det här med den höjden. För att det är ju ändå så här att olika människor reagerar ju olika på höjd.
Exakt så.
Och när du säger 6000, 6500 meter, du vet, för om jag skulle ta mig upp på 6000, 6500 meter, jag skulle behöva akklimatisera mig ett halvår typ, tror jag, liksom så här. Jag blir dålig på 3000 meter. Hur kan det komma sig att du har sån bra förmåga till akklimatisering?
Jag tror att, alltså, om man jämför med när jag började och testa höjd, fick jag ju huvudvärk och var tvungen att dricka mycket vatten, sova liksom, gick igenom den här processen som de flesta människor gör. Och det handlar ju om att man dels kommer ner fort om man mår dåligt och sen liksom vilar. När man är återhämtad så kan man ju testa igen då.
Mm.
Och det var lite så det fungerade för mig i början. Så jag kunde uppleva att jag spydde någon gång. Jag kunde inte få hålla kvar maten när man har cyklat höga pass. Och det har alltid varit i samband, när man har mått dåligt, så har det varit i samband med att man har kanske tagit i för mycket på höjd. Man har varit druckit för dåligt, för lite vatten. Och man kanske har varit för kall. Så det är flera faktorer som spelar in. Så att sköter man alla de resterande så har man ju mycket större chans att akklimatisera på ett bra sätt.
Men du vet, om du tar så här nu när jag cyklar genom USA. Vi var ju 12 polare som cyklar från Los Angeles till New York. Då cyklar vi genom Klippiga bergen. Och då kommer vi ju liksom där på ett ställe, ett pass som är 3000 plus meter. Och jag blir ju dålig. Jag är den enda i vårt gäng som blir... Så jag känner av höjden. De andra bara bla bla bla. Liksom. Och jag bara, åh helskotta nu. Liksom. Och det var ju helt, det är helt knäckande. Jag undrar vad det beror på att jag är så dålig på höjd. Och liksom, du är så bra på. Vad kan det bero på? Är det genetiskt eller vad fan?
Det är, alltså, om du tittar på de här. De som är i Nepal. De kärpa folket bland annat. Som har immigrerat från tibetanska högplatån. Ner till lågländerna i Nepal. De jobbar ju, många av dem jobbar ju på höjd med att guida klienter och så vidare och allt möjligt höghöjdsarbete för västerlänningar som klättrar i Nepal. De tränar ju, jag vet inte om jag har träffat någon som specifikt tränar för den typen av jobb, utan de har ju då sedan barnsben gått, kanske varit väldigt långt i skolan, man har gått väldigt mycket liksom från tidig ålder och bott på kanske 2,5 till 3,5 i Nepal på byar då. Och det har ju bidragit då, tror jag, till att de, och sen många generationer tillbaka såklart, att de har bott på tibetanska högplatån. Men det är ganska fascinerande att se de här människorna som jobbar där som inte tränar för det. Och ändå så presterar de ju bättre än de flesta västerlänningar som tränar.
Du menar på att mitt arv från Närkeslätten och min allmänna klenhet är förklaringen till min dåliga kapacitet på hög höjd alltså. Tack så mycket, Tim.
Jag tror att precis som jag sa i början där, att det handlar om tid. Du måste ge det tid. Du kan akklimatisera dig, bara att det kanske tar längre tid just då för dig. Så får du tänka att det får inte bli för mycket placeboeffekt, att du känner dig dålig på det, att det inte får bli en sån grej heller. Att du ser det som en utmaning och så. Men du ska ju till Alperna nu, sa du. Där är ju också lite höjd. Där kan man ju också testa liksom, och se över tid. Men, och det krävs ju tid, det är det.
Ja.
Det är det.
Ja. Och sen, vi får se. Ja, det orkar jag inte tänka så mycket på. Men det är liksom, jag har faktiskt fått höjdsjuka i Alpen också. Så det kommer nog komma som ett brev på posten. Där.
Men det är väldigt olika. Och det är väldigt olika vad folk klarar för maxhöjd. Och så. Så att det är helt klart mer som finns där som är genetiskt. Det finns ju inte så mycket forskning på det än, tror jag. Som kan berätta varför det är så. Men absolut så skiljer det väldigt mycket från person till person.
Ja, men du Tim, jag är ju lite intresserad i och med att jag är nästan, ska jag säga, eller väldigt, väldigt mycket mer cyklist än bergsbestigare eller höghöjdsklättrare som du är. Berätta lite grann, när det är 2013 då, om du tittar tillbaka på det, det är ju 10 år. Om du tittar då i backspegeln och liksom tänker efter, vad var grejen med det? Hur kändes det? Vad hände? Hur var den här resan i Anderna som faktiskt för mig som inte är en sån här höghöjdsfanatiker kan tycka att själva cyklingen och upplevelserna i Anderna skulle kunna vara väldigt, väldigt tillräcklig. Men hur var det att cykla runt där i de här? Det är ganska många intressanta ställen och länder som du cyklar runt i, eller hur?
Ja, precis. Jag lockades väldigt mycket av kombinationen av just cykling, långfärdscykling, och sen kombinerade det med höghöjdsbestigningar och att man har med sig allting på cykeln. Att man är liksom självgående, man behöver ingen support, att man gör allting själv också. Och den kombinationen testades då till sin spets för första gången på den här resan.
Vad heter det, en fråga då för oss som inte är superbra på så här äventyrscykling, men det finns väl två varianter. Göran Kropp hade väl en cykel med ett släp på. Hur hade du? Hade du cykeln fullpackad med grejer eller hade du ett släp?
Jag har ju 5 väskor. En på styret, 2 på frampakethållaren, 2 bak. Och sen så ytterligare en ryggsäck. Jag hade en 95 eller 105 liter tror jag. Bak på pakethållaren så att man kunde ha all klätterutrustning i den. Så att jag gillar ju det här kompakta, att man har allting på samma ställe. Det är mindre grejer som kan gå sönder, det är ett hjul mindre till exempel. Risk för punktering och så vidare. Och sen när du kör med kärra så trafiken blir lite lurigare också när du cyklar i städer. Just att synlighet och så. Om det är någon som sitter i en långtradare och kör bakom dig till exempel och så vidare.
Vart klev du igång då 2013? Du flög in någonstans förmodligen och cykeln kom med planet och sen så satte du ihop allting. Vart landade du och vad hände?
Jag landade i Santiago i Chile och det var en väldigt bra startpunkt för mig. Det jag ville göra var att uppleva de högsta delarna av Anderna. Och då går det ju genom Chile, Argentina, Bolivia, Peru, Ecuador och in i Colombia också. För att söderöver där så är inte höjdskillnaderna så lika dramatiska. Då. Det är ju inga 6000 meters berg till exempel som ligger mer söderut än Santiago. Utan de börjar där och så jobbar det sig norrut upp till 6000 meters berg hela vägen till Peru ungefär. Så det var ju den delen som...
Vad heter det? Cyklar du själv då eller?
Den turen gjorde jag själv, men jag träffade ju på Lars Bengtsson och Dennis Svärd och även Anneli Wester som var i trakterna. De var i Mendoza och skulle klättra lite berg, så att vi slog oss samman lite där och klättrade lite tillsammans och umgicks och så. Men och sen cyklade jag även med Lars Bengtsson och vi gjorde ytterligare en av de högsta topparna i hela Sydamerika där tillsammans senare på turen.
Men när du beskriver och berättar det här med att bestiga en 6000 meters topp, förutom att det är tunn luft liksom, men hur är en sån här topp att bestiga liksom? Vad behöver man för grejer för att kunna göra och hur lång tid tar det att bestiga ett normalberg i Anderna, om man nu ska kalla något för ett normalberg? Liksom, hur såg en sån bestigning ut igen? Vad hade du för grejer och hur mycket mat? Hur lång tid tog det? Hur kallt var det? Och hur mycket klättring var det som man tänker klättring och hur mycket isyxor? Alltså, berätta hur en sån här ser ut. Jag kan ju inte det här.
Anderna är ju väldigt mycket vulkaner. Så att många av de högsta topparna är ju gamla vulkaner och då är det lite snällare lutning. Och generellt sett i Anderna jämfört med Himalaya till exempel så är det ju mindre snö och mindre lavinrisk. Så att man kan göra mycket mer själv. Det är mindre glaciärer så att risken för att du ska trilla ner i någon spricka är ju mycket mindre. Så att du kan ju köra väldigt mycket själv på de här vulkanerna då. Och behöver liksom inte se på säkerhet på lika allvarligt som i Himalaya till exempel. Och det är ju ganska tacksamt om man vill göra lite mer mängd som det handlar på den turen då.
Hur lång tid tar det då? Liksom, när du är nere vid berget och så tittar du upp och så är det 6000 meter. Hur lång tid tar det för er att ta sig upp och ner?
Den första vulkanen som jag gjorde var ju vulkan San José som är en dubbelvulkan eller tvillingvulkan. Liksom. Det är två vulkantoppar som sitter ihop 5800 meter. Och det tog väl en vecka ungefär kanske med akklimatisering. Då är det lite extra akklimatisering med tanke på att det är första 5000 plus. Och då tar man lite mer tid och känner efter i kroppen. Mår man bra? Man får inte må dåligt liksom. För då får man ju vänta ännu längre. Det förstör lite av akklimatiseringsprocessen. Så att det hellre ta och lägga några dagar extra där. Och i och med att jag har ju varit uppe på höjd så många gånger så vet jag ungefär vilket tempo, hur snabbt jag kan gå och hur många nätter jag behöver sova på, 3-4 tusen plus, 5 tusen plus.
Men att bestiga en sån topp egentligen, där du säger då, det som jag då som amatör ser, det är mer en brant vandring. Det är inte bergsklättring med isfall och sådana saker.
Ja, majoriteten av de här topparna i Anderna som jag har gjort är ju till 90% vandring liksom. Och det är det som är speciellt med Anderna också, för att du har ju så mycket vulkaner, det är mer isoleringen att det ligger väldigt off liksom. Det finns ingen helikopter som kan komma in och rädda dig, så att ingenting får ju gå åt helvete ändå, för att det är många dagar till civilisationen liksom. Så där ligger äventyret mer, plus utmaningen med höjden och naturupplevelsen då, än just den tekniska svårighetsgraden. Men såklart, när jag hade mitt projekt att klättra de 10 högsta bergen i Amerika, och alla ligger ju i Sydamerika då, så är det ju en del toppar som är lite mer tekniska, där man behöver isverktyg och stegen och så vidare. Så att det är en blandning, men generellt sett så majoriteten av de här nästan, jag tror det är 99-6000 meters toppar som finns i Anderna går att vandra upp för. Och många av dem kan man gå utan stegen också. Inte alla, men stegen är ju att rekommendera att ta med om vädret svänger. Men jag har ju i princip gjort 6000 meters berg med trailrunners i Sydamerika.
Det är helt galet. Men det är kanske det jag ska göra, Tim. Cykla i Anderna och bestiga någon topp där så jag kommer upp på 4-6000 meters höjd.
Ja, men det är så lättillgängligt i Anderna, framförallt utanför Mendoza. Det är ju liksom, du tar en Uber ut från stan så är du på 2900 meter, det tar 1,5 timmar kanske. Och där har du en refugio, du har restauranger, du kan akklimatisera där och så är det bara ett par dagars vandring eller ett par timmars löpning beroende på akklimatiseringsform och nivå liksom, till 6000 meters topparna liksom. Så att det är fruktansvärt lättillgängligt i de här länderna med höjden.
Men var det inte fantastisk cykling då? När du hade bestigit de här bergen och topparna, liksom, du måste ha tagit det från en till en annan. Det måste ha varit magisk väg att cykla. Jag har ju gått Machu Picchu och besökt där. Liksom. Jag tyckte det var fantastiskt. Men du har ju varit där mycket, mycket längre och det måste ha varit helt galen fin cykling.
Absolut. Det är lite torrare söderöver. Så generellt i Anderna. Så det blir ju inte den här djungelfeelingen liksom, som man kan få runt Machu Picchu-området där det droppar från Anderna ner till djungeln. Men det är ju fantastiskt vackert. Det är ju byar varje dag liksom, när man cyklar längs med de här bergen. Och det är ju många fina byar och en stor vinproduktion och många vingårdar längs med vägen. Och fin kultur och väldigt trevliga människor. Argentinarna är ju fantastiskt fina och välkomnande och alltid lätt att ha att göra med.
Ja, Ja, men du Tim, jag får helt enkelt se till och kanske då börja planera en cykeltur. Och då skulle jag nog egentligen vilja börja cykla typ i Mexiko, försöka cykla liksom den västra kusten ut efter Sydamerika hela vägen ner till Eldlandet. Vad tror du om det?
Det låter som en fantastisk tur.
Visst vore
jag har
det
ju cyklat, det vore riktigt fint. Jag har ju cyklat stora delar av den rutten. Och Centralamerika erbjuder ju också fantastisk cykling där du kan kombinera cykla vid kusten och sen cykla upp i bergen och kunna få liksom lite av två världar där, både med klimat och ja, upplevelse liksom. Så att det där gillar jag starkt med Centralamerika liksom.
Och ja, då får vi se. Jag får sätta upp det på min bucketlist och lägga med då den här 6000 meters toppen där jag i princip kan vandra upp. Bara se till att ge det lite tid helt enkelt.
Det är lugnt. Jag tror du kan lösa det, absolut. Med lite tålamod så kan jag se det toppa 6000. Inga problem.
Du är alldeles för snäll, Tim. Hur som helst, nu tycker jag nu lämnar vi Sydamerika och så tar vi oss till Himalaya, tänkte jag. Där hände ju då, du var uppe och skulle bestiga Annapurna och råkade ut för en del tråkigheter som har satt lite men i din kropp. Jag tänkte, kan man få våga ta sig dit med dig och berätta hur det här startade, vad som hände och hur du mår nu? Men vi tar det väl i någon typ av kronologisk ordning. Det var Annapurna du skulle bestiga?
Annapurna 1 ja. I Nepal. För att berget som jag besteg innan heter Dulagiri 1 och är grannberget. Och då var jag på ett av de högre lägren på Dulagiri och såg över till Annapurna 1 och tänkte att detta hade varit fantastiskt att komma tillbaka till och klättra också. Sen har jag varit i området flera gånger tidigare, både vandrat och cyklat runt Annapurna-massivet. Så att man kände ju till området och Annapurna är väl en av de topparna som också är häftig på så sätt att det är inte allt för många klättrare där på säsongen. Så det blir aldrig riktigt det här kaoset, eller som folk kallar det för cirkus, liksom, att det är så mycket folk och det är så mycket kaos och man tappar lite upplevelsen där. Utan på Annapurna så kanske det var runt 30 personer totalt som skulle toppa då.
Varför då?
Och guider.
Varför då?
Vad menar du, varför då?
Varför är det så lite folk där?
Annapurna är ett berg som, det är ett lite svårare 8000 meters berg. Det är inget berg som man gör som första 8000. Det är lite brantare terräng. Det är lite mer laviner. Det har liksom ett rykte som säger att det är världens dödligaste berg som baseras på en statistik utöver åren som är skrämmande. Men om man ser på statistiken de senaste åren så är det mycket, mycket bättre. Och det är också, det har att göra med att utvecklingen av räddningsarbete på höjd har ju förbättrats dramatiskt genom åren. Kunskapen hos företagen som erbjuder guidningar har också ökat med erfarenheten över åren. Så att den statistiken stämmer nog inte den gamla. Så jag kommer inte ihåg exakt, men det var dödlighet på en av fyra som kommer inte ihåg, nådde toppen eller försökte nå toppen.
Men om man jämför då, vi har ju pratat om andra en del. Där kan man ju liksom som klättrare eller bergsbestigare eller högalpin alpinism vara och verka själv, om jag har förstått hela rätt. Medans när man är i Nepal så är man ju då ganska bunden till lokalbefolkningen och guider och skärpas för att kunna göra de här sakerna, eller hur?
Ja, precis. Det fina med Anderna är att du behöver ju inga tillstånd på bergen där förutom på Aconcagua som är det högsta berget. På de resterande 6000 meter toppar så kan du ju klättra fritt utan tillstånd och nästan att du inte behöver säga till någon, men det är klart det är bra om du säger till någon att de vet att du är där. Och ha folk som passar på dig, som kollar läget liksom, så att allt går bra. Det är ju ganska viktigt. Men i princip så skulle du kunna härja där själv liksom. Och inga permits, inga avgifter och bara köra liksom. Och det kan du inte göra i Nepal på samma sätt. Där kostar det mycket mer för en 6000 meters topp. Och ju högre det blir ju mer pengar. Och så de har ju gjort en industri av det. som är i min mening helt okej, för att det är ett av de få sätten de kan tjäna pengar på, det är ju via turismen i Nepal. De har ju över 1 miljon besökare per år.
Men du, okej, okay. Då har du alltså bestämt dig för att bestiga Annapurna 1. Och vad händer då?
Det som händer är att det går ju väldigt bra generellt under expeditionen med akklimatisering och så vidare. Jag hade spenderat 3 månader innan i Sydamerika, akklimatiserat där, gjort en massa 6000 meters toppar. Så jag kände mig väldigt stark, kom dit med ett väldigt starkt självförtroende, 2 8000 meters berg i bagaget. Och tänkte att detta ska gå bra också. Och det som händer under toppbestigningen, eller vi kan ju börja med natten, för du börjar gå på natten när du ska toppa. För
att du om vi backar tillbaka lite mer, Tim, för oss som inte har varit där så många gånger och gjort såna här saker. Alltså, man flyger då in till, vart flyger man?
Till Annapurnas basläge, det ligger på, ska vi se, på norra sidan av berget. Det har ett sydbasläger också, men normalrutten går från det norra basläget. Man kan vandra in, man kan flyga helikopter in, och det är tillgängligt på så sätt. Så att man landar på 4000 meter, ligger basläget på någonstans, och det är ett väldigt lågt 8000 meters basläge faktiskt. Men det gör man för att det ska vara säkert då, för att om du placerar baslägret på 5000 till exempel, eller på 4 och 5, så blir det väldigt mycket farligare med lavinrisk och så vidare. Så att Annapurna, även om det inte är det högsta berget av alla 8000 meters berg, så har det en av de högsta höjdskillnaderna från basläger till topp då.
Men när du säger basläger, Tim, vad innebär det? Flög du dit till basläget?
Vi åkte bil först till upp i bergen, för att sedan flyga in sista biten bara till basläget. Men i det läget så visste jag inte att det gick att gå till baslägret. Hade jag vetat det så hade jag vandrat in, för att det är fruktansvärt onödigt egentligen att ta helikoptern in till ett ställe där du kan vandra liksom. Och det, en sån vandring hade kanske tagit mig en väldigt lång dag liksom. Och det hade jag velat göra, för det förhöjer hela känslan när du kommer till berget med din egen kraft liksom, än att du flyger in med helikopter. Det tar bort en del av känslan och upplevelsen, och även miljömässigt så är inte det hållbart att flyga in hela tiden till basläge, in och ut liksom.
Nej,
man tänker på alla som klättrar där, för det är ju ganska många klättrare liksom.
Okej, så ni kom dit 4500 eller 4000 meters höjd då, inflygande, och sen var det då dags att ta sig uppåt direkt, eller hur går det till då när man landar in där?
Man tittar på väder, och så ser man de här dagarna där det är bra förhållanden så att man kan jobba tryggt. Man tittar också på dagar med snö. Alltså om det kommer mycket snö så måste man ju vänta ett par dagar efteråt. Man låter lavinerna gå och så vidare. Så att vi hade väldigt bra väderfönster där från början, så vi kunde börja jobba från baslägret nästan direkt. Och det innebär då att man först öppnar upp läger 1. Och det gör man ju då i samband med, eller ihop med sherpasen som bär repen och sätter upp de här fasta repen, som är den enda supporten som jag använder på 8000 meters bergen idag. Det är ju att jag klättrar i rep som sätts upp av andra. Och det gör jag ju för att jag klättrar själv, och någonstans så räcker det med den. Alltså jag har lagt min ribba där, kan man säga. Man kan ju ta det till nästa nivå, men då blir det dramatiskt väldigt mycket svårare och kräver väldigt mycket mer jobb. Och detta är väldigt praktiskt, för att du kan vara där under säsongen när de sätter upp repen och vara där ihop med flera andra då. Så att socialt blir det mycket trevligare också att vara där.
Men förklara då för mig också igen då, hur funkar det då? Så sherpas går upp i början på säsongen och sätter rep på de svåra passagerna som finns färdigt. Och sen kan då expeditioner bege sig och använda befintligt rep för att ta sig i princip hela vägen upp, eller?
Ja, säsongens rep använder man. De tar bort de gamla förhoppningsvis. Och placerar rep på de brantaste partierna som är den riktiga klättringen då, kan man säga.
Så då är man toppsäker egentligen?
Du har en ljummare som är en, vad ska man säga, det är någonting som du kan dra dig upp i repet på. Så du drar i repet när du klättrar. Sen såklart, om du vill så kan du ju ha ljumman och så kan du ändå klättra på själva berget och ha det som en extra säkring liksom. För om du vill ha klätterupplevelsen också. Men de flesta klättrar ju bara i själva repet med det här verktyget då. För att ja, det är så modern expeditionsklättring går till. Den kommersiella klättringen går till, så kan man säga.
Mm. Okay,
och ska du göra någonting svårare, ja. Ska du göra någonting svårare än det där, så får du sätta ihop ett eget expeditionslag av duktiga klättrare och köpa eget rep och köra ett eget basläger. Och det är ett helt annat typ av projekt och en annan typ av svårighetsgrad också.
Ja, verkligen.
För då löser man det själv.
Okej, okay, så vad hände då? Sen då? Då börjar ni bege er uppåt?
Ja, man går ju ett par runder mellan läger 1, eller från baslägret till läger 1 för att få upp lite utrustning. Få upp tält, få upp kök, få upp gas, få upp kläder. Så att man har allting där uppe. Och när allting är där så kan man komma tillbaka till baslägret, vila några dagar. Och så går man upp till läger 1, kanske direkt till läger 2. Börjar samma resa där, att man bygger upp sitt läger 2 med allting som man behöver och även extra då, så att man har i nödfall om man skulle fastna i dåligt väder, så att man har extra gas, extra mat. Och för min del då så hade jag 2 tält också.
Ja. Och då sen då så småningom så kommer du till en situation när ni har bestämt att idag så ska vi göra attacken då. Och då har ni kommit ganska långt upp till ett läger typ 3-4 eller sånt där, eller?
Ja, problemet med Annapurna är ju också att det är väldigt svårt att akklimatisera över läger 2 som ligger på 5-5. För att därefter blir det väldigt snabbt brant och du måste korsa platser där det är extrem lavinrisk. Så att vi akklimatiserade upp till 5-5. Det gjorde de absolut flesta förutom någon enstaka som tog risken då och akklimatiserade ännu högre upp. Och med detta i åtanke så, jag visste ju detta på förhand, så det var en av anledningarna till varför jag var på en försäsongsresa i Argentina i 3 månader och förberedde mig på höjd, för att jag visste att det skulle bli svårt att maxakklimatisera, för att den optimala akklimatiseringen för mig skulle vara någonstans att sova på 6-5 1-2 nätter innan man gör en toppattack på ett lägre 8000 meters berg. Men det hade man inte möjligheten till, för man vill inte ta risken att gå över de här farliga platserna. Det gör man bara under själva toppattacken då. Så att jag kommer inte ihåg, det var väl 26-25 april där som det var dags då att börja jobba upp för toppattacken. Då var det ju en dag till läge 2 där jag hade alla mina grejer redan från baslägret 5-5. En natt där, nästa dag så var det upp till 6-3 eller något sånt som vi jobbade upp oss till. Och svängde vädret, slog upp lägret ganska tidigt på eftermiddagen skulle jag säga. Sover där dagen efter, så tar vi ytterligare ett par 100 höjdmeter i ganska teknisk vertikal terräng. Det kunde ju vara så att man fick klättra upp till 10 meter kanske brant vertikal isvägg liksom.
Men fanns det rep där då eller?
Då var det rep uppsatta, ja. Och jag klättrade ju med någonstans 20 kilo plus också. För jag hade ju med mig allting för att klara mig många dagar. Och ha mitt tält och min sovsäck, mitt kök och extra gas, extra allt liksom. Så det hade jag ju med mig upp. Och då blir det fort ganska tungt. För du måste ju försörja också elektroniken, att pannlampan ska fungera. Du behöver en powerbank som är 20 000 mAh också. Och jag hade ju batteridrivna strumpor också, så att det var en del ström där också som man behövde. Så att allt det här tillsammans gör att det blir en del kilo.
Mm.
Helt klart. Så att då blir det fort tungt på höjden och klättra vertikalt. Och det kunde ta tid. Och det vill man ju inte att det ska göra, för detta ska man vara förberedd till, så att du skapar inte de här bottlenecksen liksom, där det blir köer. Och det blir oftast på de här branta partierna då, för att det kan ta en oerfaren, otränad klättrare kanske en halvtimme och klättra 10 meter vertikalt i is och kämpa där liksom på höjden. Men det ska ta, om du är tränad liksom, så ska det gå på ett par minuter i princip, även med packning. Och det är sånt man får tänka på när man klättrar ett berg som Annapurna, att det är många vertikala sektioner, där måste man vara stark också. Inte bara benen, det är överkropp, och du måste kunna tekniken också med stegjärnen så att du kan jobba dig upp för repet på en hyfsad snabb nivå så det inte blir liksom långa köer efter dig.
Men hamnar du i kösituationer själv, kände du, eller?
Ja, det var en del att stå i kö. Det blir ju det på så fort det blir vertikala partier egentligen.
Blir man stressad oavsett, då, eller? Eller hur reagerar du i sådana situationer?
Jag tog det ju ganska lugnt. Gjorde jag, jag var inte stressad med tanke på att vi tog en dag extra till att komma till läge 4 från läge 2. Eller alla gjorde det, så att det blev någonstans att vi klämde in en dag till där, för det tog tid att ta sig igenom de här vertikala partierna, och det var ingen av de här dagarna som var riktigt långa då på vägen upp, så att då gick det bra. Men däremot när jag skulle börja från mitt läge 4 sen på 7050 meter var det på natten för toppbestigningen klockan 1 på natten, då var det ju kö utanför tältet, för det var ett brant parti precis utanför. Och det har ju ett foto på någonstans också när det står en radda med klättrare och det är någon som har fastnat där utan tid, och man känner där vill man ju verkligen komma igång, för att där är minuterna dyrbara när man kör summit pushen.
Vad hände då?
För mig så hade det kanske, det var någon som fastnade i, jag vet inte vad som hände, det var någon som stod stilla högst upp liksom, så blir det en kö av människor. Man vet, jag vet inte, det blir så ibland på de här bergen att det blir kö liksom, folk fastnar, det kan vara utrustningsstrul, det kan vara att folk är oerfarna, det kan vara allt möjligt liksom.
Men hur som helst, du står där i kön och så småningom kommer du igång, och sen så börjar du ta dig upp mot toppen då, och vad händer och vad har du för känslor och tankar kring den här pushen då?
Först och främst, så när du startar på den här höjden på 7000 meter, i och med lägre syrenivåer, så måste du komma igång och få upp kroppsvärmen väldigt fort. Så det är därför jag inte startar klockan 1, utan jag startar klockan 2 på natten. För att jag måste börja röra på mig, jag måste ha den här fria sträckan. Jag kan inte stå där, framförallt inte i början, för då är inte kroppstemperaturen uppe än. Och när det var fritt fram så började vi köra runt 2 på natten, och då var det ju liksom väldigt högt tempo i början. För det vet jag att jag kan hålla på de höjderna för att få upp kroppstemperatur och för att komma igång liksom. Så första halvtimmen där är ju väldigt viktig när man får upp temperaturen, att man lyckas få upp den och kan på så sätt bibehålla den genom natten. Och så jag passerar ju under de här första timmarna flera syrgasklättrare till och med. Så det går ju ganska fort, jag känner mig stark, solen börjar gå upp, jag fortsätter. Och när man börjar närma sig kanske 7607, där börjar man sakta ner. För att där går inte att hålla samma tempo riktigt på grund av syrenivåerna och så vidare. Så att där har vi också en lång travers på Annapurna. Det är inte bara rätt fram, rätt upp liksom, utan man traverserar en ganska lång sträcka. Jag vet inte hur långt det är exakt, men det är inte bara straight forward rätt upp. Så att det är en lång travers där. Och ett misstag som jag gjorde där och då på 7 och 8 kanske, sista 300 höjdmeterna, var att jag pushade mig själv till en väldigt tuff nivå liksom. Jag var, för att jag kände att nu måste det gå undan. För klockan började närma sig 2 på eftermiddagen och vädret började slå om, så att det kommer in lite moln. Och det trodde jag att jag skulle kunna klara av att göra. Men jag har aldrig riktigt gjort det på de andra 8000 meters bergen som jag klättrat tidigare. Just det här med att pusha de sista 300. Och där gjorde jag ett stort misstag. Man får aldrig göra det på ett 8000 meters berg, att man tar ut sig så hårt. Det kan du göra på 0 meter över havet. Kan du ta ut dig hur mycket som helst. Men där uppe drabbas du av syrebrist. Och det påverkar din balans. Det påverkar hur din hjärna fungerar. Du måste hela tiden tänka på syresättningen, att den måste optimeras utifrån vilken höjd du är på.
Det var alltså 300 höjdmeter kvar. där börjar du känna att nu kör jag på och det klarar inte din kropp av egentligen.
Det som händer när vi kommer upp på toppen är ju att allt känns bra till att börja med. Vi står där, tar bilder. Jag lagar en GPS-koordinat på toppen och medvetandet är ju med. Men det är ju sen när vi börjar gå ner som jag känner att balansen är inte helt med. Så jag tog något lättare fall där. Inget allvarligt, bara ner i snön liksom. Men där börjar balansen och spöka lite. Och jag trodde ju att det var lugnt. För att du är ju ganska trött. Jag har varit igång i 12 timmar på den här höjden. Vilket är en hyfsad topptid. Med en så pass stor travers på ett 8000 meters berg utan syrgas liksom. Och allt kändes ju bra fortfarande med tanke på att jag var inte sist på toppen. Det var fortfarande folk som var på väg upp. Och klockan 2 någonstans, det är någonstans sista tiden, den klassiska deadlinen liksom. Men det har ju att göra också med vädret runt omkring där. För det kan komma in väder tidigare, det kan komma in senare under dagen. Eller så har du en helt fantastisk dag liksom. Allt handlar om just den tajmingen där uppe. Och det är någonting med väderväxlingen där uppe som ställer till det för mig. Att tryckförändringarna påverkar mig också. Och sen är det ju också att vi fastnar på vägen ner i en whiteout. I en del i traversen där vi inte ser någonting. Och då blir vi stillastående i 50 minuter i det här kalla vädret. Och det är också en bidragande faktor till att det gick som det gick. Det var ju att vi stod stilla där uppe så pass länge så då blir det nedkyld. Det tappar cirkulationen i kroppen. Och allt det här går ut över hjärnan också. Som gör att medvetandet, du blir inte riktigt lika medveten. Dels vad du känner i din kropp, hur du tänker. Och du baserar, det går mer från det undermedvetna hur du agerar.
Så vad händer då?
Med utmattningen, med alla de här, vad ska man säga, felbesluten. Och med vädret och med stillaståendet. Så börjar jag senare att hallucinera när vi väl hittar rutten nerför berget. Så ser jag 4 kärpa som är på väg upp med pannlampor. Och de trodde jag fanns på riktigt. Men de var ju senare till mig då. Alltså efteråt när man har överlevt allt det här. Att detta var ju bara hittepå. Att jag hade sett detta. Och även att jag hade med mig en radio. Jag hade hört över radion att det var kärpas på väg upp. Som skulle hjälpa oss. Men det har ju aldrig hänt. Så det var ju sjukt läskigt faktiskt. Att få det till sig efteråt. Men det var ju inte bara den situationen. Det var ju senare när vi jobbade ner för berget under natten. När jag började se tält. Gula tält. Upplysta delvis. Som där jag tror detta är mitt läger. Detta är granntältet i mitt tält. Så jag går dit. Och där finns det ingenting. Allt är släckt. Och jag är ju då i detta fallet en av de sista på väg ner. Och då frågar jag Bharat, heter han, en indisk ledare för Boots and Crampons-teamet. Kan du hjälpa mig att lysa upp? Jag märker också att min syn börjar bli sämre under natten där. Jag kan inte se lika klart. Så att synen är påverkad. Jag ber om hjälp. Han tittar runt. Han ser inte heller någonting. Och fortsätter ner. För han är ju ansvarig för ett helt eget team då. Och vid detta laget så har ju det indiska teamet som var uppe på toppen någonstans ungefär samtidigt som jag slut på syrgas. Så de måste ner. Så jag kan inte hålla kvar honom heller där uppe. Och bakom mig så var ju Gianpaolo Corona från Italien som klättrade också utan syrgas. Och han hade ju gått ner på en annan del av berget och också börjat hallucinera. Och utifrån de här förutsättningarna så är jag fantastiskt glad att alla överlevde denna säsongen på Annapurna 1. Det blev totalt 3 helikopterräddningar och ett par amputationer som konsekvens. Men det viktigaste är ju till slut att alla överlevde detta ovädret och alla kom ner på ett eller annat sätt.
Men hur berätta då, när du då så småningom lyckas för egen maskin ta dig ner då någonstans, hur dåligt skick är du och din kropp och dina fötter, dina händer och din mentala status liksom? Hur?
Den mentala statusen är ju nedsatt helt klart och det märker jag ju också när jag börjar vila runt på berget, för att jag ser ju flera av de här tälten Jag börjar blinka med min pannlampa och se att jag får signaler tillbaka från områden där jag ser tälten. Att det är någon som reagerar. Liksom. Jag gör ett par blinkningar med lampan liksom, för att se om någon ser dig. Och så får man ett svar och så blir man glad och tänker att här finns det folk. Och så kommer man ner dit och så finns det ingenting. Liksom. Och då blir man ju frustrerad. Så att det var ju bland det absolut farligaste jag har upplevt i bergen. Det är ju de här hallucinationerna som jag upplevde på Annapurna 1. Jag har aldrig haft det tidigare. Men jag har också aldrig klättrat under sådana förhållanden. Så hårda värdeförhållanden på 8000. Där man blir fast på berget och tappar cirkulationen. Så att detta var ju någonstans. Jag mötte min gräns på vad jag klarar av liksom, på den höjden. Och därifrån så började jag klättra upp. Igen, för jag tänkte att jag måste ha gått förbi mitt läger i och med att min syn var nedsatt. Och mitt tält låg inte precis vid de fasta repen. Jag klättrade ju fortfarande på leden, som tur var. Jag höll mig till leden och letade efter. Jag visste att lägret skulle vara någonstans längs med leden. Jag kommer även ihåg att jag tog upp min telefon och går in på Alpine Quest kart. Och tänkte, fan, jag har väl lagt in en GPS-koordinat på mitt läger. Det gör jag alltid i Sydamerika. Men här så hade jag inte gjort det för att jag omedvetet inbillade mig någon slags säkerhet. Att det skulle, lägret ligger så nära leden, jag borde kunna hitta det. Istället för att ha haft det som en backup där och då. Så det var också en sån grej som var väldigt dum, liksom, ytterligare ett felbeslut. Men det beslutet som jag tog därefter är jag väldigt glad för, att jag valde faktiskt att stanna, att jag inte ska klättra mer i de här förhållandena, för att jag ser ingenting. Jag blir mer och mer utmattad. Jag har varit igång sedan snart 24 timmar kanske. Så att det var dags någonstans på den höjden att säga att nu får det räcka för idag. Och jag måste stoppa här för att jag hittar ingenting, min syn är nedsatt, min mentala förmåga är inte, med besluten jag tar nu, det här är inte bra, så det här är ju, det blir farligt på riktigt liksom. Så att jag hade väl tillräckligt med hjärnkapacitet att ta det beslutet där och då i vart fall, för att sluta vela på berget. Så det jag gör är att jag klipper in mig i de fasta repen, hittar en bra plats där jag kan sitta ner, luta mig mot snön och isen och spendera en natt där ute. Och i grunden där och då så tänker jag att det ska gå bra med förfrusningar och så. Jag har ju de bästa, största expeditionsvantarna från Peter Hutchinson Design. Du får inte bättre vantar, liksom, varmare grejer. Och jag har även en handske under, en arbetshandske, så jag kan jobba med rep och så vidare. Och på tårna så har jag ju en La Sportiva Olympus Mons, det är alltså 8000 meter boot. Som är i fyra lager i princip. Så jag tänker att det här ska ju gå bra. Men i och med att det fortfarande är april. Det är ganska nära vintersäsongen. Så är det fortfarande ganska kallt då. Och det som händer är ju att jag somnar där uppe. Och på så sätt kanske tappar ytterligare blodcirkulation i kroppen. Och fryser under natten där. Men inte så märkbart i mitt medvetande. Just att jag fryser var det inte. Jag kunde inte känna det så starkt. Utan det är förrän när solen börjar gå upp som jag känner att här så har det gått riktigt åt helvete med fingrarna, liksom, fingertopparna. De är lila, jag har haft lättare förfrysningar tidigare och jag förstod att det var en allvarlig förfrysning ganska omedelbart där på morgonen. Så det enda jag kan göra där och då är att fortsätta ner, för jag visste att jag hade ett tält på 5 och 5. Så allt blir bättre när man droppar höjd. Det blir mer syre, du återhämtar dig bättre, du får ut mer syre i fingrarna. Så att det var det viktigaste där och då på morgonen. Och då hade jag i sikten också, så att jag kunde fortsätta ner på ett tryggt sätt. Och hjärnan fungerade väl bättre även om jag fortsatte hallucinera där under dagen. För det som händer är att jag fortsätter ner ett par hundra höjdmeter och fira ner mig. Och bara det här med att jobba och hantera rep på den höjden med förfrusna fingrar var väldigt tidskrävande och mäckigt. Inte så som det ska vara, det ska gå fort liksom, och du ska veta exakt vad du gör, men med fingrarna så var det tog tid, det var kämpigt. Och under tidigare natten så hade jag tappat min isyxa också. Det var också en sån grej som det ska bara inte hända, men det hände för att man var nedsatt liksom.
Fan, du var rätt under hård press då.
Ja. Du var stressig, men det jag tänkte där och då var ju att detta ska ju, jag ska ju överleva detta. Så länge man har medvetandet med sig, vilket kom och gick lite, så kan du ta tillräckligt med bra beslut för att överleva en sån situation. Och det är det som jag är glad för att jag lyckades göra det till slut. För att under dagen där så fortsatte jag ner och hittade mitt hikecamp på 7050 meter. Hittade mitt tält, mitt kök, min sovsäck. Kunde smälta vatten, återställa vätskebalansen och värma mig då. Och återhämta mig där fram tills nästa dag egentligen. Jag låg och sov och sen kokade jag vatten. Låg och sov och kokade vatten i princip så i tills nästa dag. Så det var ju min natt två då efter toppen som jag spenderade på i hikecampet.
Men och sen då? Ja, vad hände sen då egentligen med dina fingrar och din kropp?
Jag glömde en detalj, för att på vägen ner precis innan jag når mitt tält så ser jag granntältet. Det var ytterligare två tält och ytterligare två klättrare som var där. Hans Wenzel hade ju tagit sig upp till toppen lite före oss och kommit ner precis innan ovädret. Så han hann ju smyga förbi innan sikten försvann, kan man säga. Och han var ju redan på väg ner då den dagen. Så hans tält var inte kvar, men Jean Paulus tält var ju kvar. Och jag såg honom vinka till mig när jag ser lägret. Så att jag tänker, han har ju varit här hela tiden när jag är där. Men på morgonen när jag vaknar upp och ropar på honom och kollar status på honom, så är han inte där. Och då var det ju extremt läskigt. Jag har ju sett ytterligare en hallucination här liksom. Och då insåg man att även den tidigare dagen så hade man ju hallucinerat dag två också.
Men du är ju, det här är ju så nära, alltså du är ju nära din gräns här, så att det är ju ganska stor risk att det skulle kunna gått riktigt dåligt och inte överleva det här.
Absolut. Absolut. Jag är väldigt glad för att allt man har i det undermedvetna med rephantering och hur man hanterar situationer i bergen, att det faktiskt fungerade för mig så pass bra som det gjorde när man är så pass nedsatt som man var. För att du jobbar ju med säkringar och du ska ta dig ner i rep och i brant terräng och fira ner dig själv och så vidare. Att allt detta fungerade i det här tillståndet är jag ju fantastiskt tacksam över.
Ja, men då är du där på 7000 meters höjd och mår väldigt, väldigt dåligt. Vad händer då?
Det beror på vilken dag vi pratar om här nu. Pratar vi när jag kom till lägret eller när jag nästa dag efter att spenderat en natt i mitt hikecamp?
Ja, men det jag är ute efter nu, det är liksom, nu har du då insett någonstans, kanske förhoppningsvis då, att du kommer att överleva. Du har haft natten där, du har sovit, du har smält vatten och du har kokat vatten och du börjar liksom åter få lite, slippa hallucinationer och så här, men du är förmodligen fett kall och ganska dålig vigör då, så börjar du ändå någonstans inse att jag måste fortsätta neråt, förmodar jag.
Ja, precis, det är det som händer på morgonen där efter att jag inser att Jean Paul är inte i sitt tält, att jag måste ner, för att det är min chans att rädda så mycket som möjligt av fingrarna. Och rädda mig själv egentligen från den här situationen, för att jag var ju väldigt nedsatt. Du blir påverkad på ett sätt så att hela din stationsnivå går ner oerhört efter en sån kall natt ute. För jag tror att det tar så mycket energi av kroppen för att värma kroppen med den lilla syremängden som finns. Så det kostar väldigt mycket att vara kall på den här höjden. Så att man var ju inte i riktigt toppskick där uppe, var man inte. Så det som händer är att jag går ut, jag börjar packa ner tältet. Men då hör jag en helikopter som jag ser flyger i samma höjd som jag ungefär mot mig. Och då ställer jag mig och liksom gör så här med armarna, att man visar på tecken att man vill bli räddad någonstans och visa tecken på aktivitet och uppmärksamhet. Så att de såg mig, och som tur var så var det en kärpa som ställde upp som longline rescue personal. Liksom, att han kopplar in sin lina under helikoptern, flyger upp, och han landar ju då precis vid mitt tält. Och då ser jag att det är Gelche kärpa en av kärporna som jag var mest glad för att han var på Annapurna med oss denna säsongen. För han har väldigt, väldigt mycket erfarenhet. Och han är väldigt stark. Och han har bidragit och gjort räddningar tidigare. Liksom, och ha med sig kompetent folk på berget är alltid viktigt. Och han valde då att ställa upp, flyga upp, landade vid mig och säger att vi måste ner nu. Liksom. Tittar jag på mitt tält och alla sakerna. Hinner jag få med mig någonting här nu? Han säger nej. Selen har jag redan i princip, den är halvpåren, behöver spännas åt lite, så jag spänner åt selen lite snabbt. Och han kopplar in mig i longlinen och därifrån så flyger vi ner till basläget då. Och det är en tur på bara några minuter. Nere i baslägret där började det gå väldigt, väldigt fort. För där handlade det om att värma upp de här kroppsdelarna så fort som möjligt. Så att det blir varmt vatten ner med bägge fötterna, ner med händerna liksom. Och försöka sitta där i det här extremt varma vattnet och försöka rädda så mycket av cirkulationen som möjligt i fingrar och tårar. Och där satt jag kanske, mitt medvetande började ju komma tillbaka mer och mer. Alltså att man gärna fungerar bättre när man droppar den här höjden. Droppar vi kanske 3000 meter liksom. Så att,
men stoppar du verkligen händerna stoppar ni händerna i vatten, Tim?
Varmt vatten, ja.
Ja.
Väldigt, väldigt varmt vatten. Det är så att det gör ont, så att det går inte att hålla ner dem länge liksom. För mig så, jag var tvungen att lyfta ur dem ibland för att det var så smärtsamt liksom.
Men det är så man ska göra alltså, när det är riktigt förfruset.
Ja, det är så, jag vet inget annat sätt. Där och då direkt. Det är om man har en tryckkammare kanske. Men det finns ju sådana kompakta tryckkammare, mobila också, som man kan blåsa upp. Det hade kanske varit ännu bättre, så att du ökar syremängden ytterligare. För då blir syremolekylerna blir mindre än tryckkammare och då kan de nå ut längre i den skadade vävnaden.
Just det.
Så det hade ju kanske varit optimala då. Men i detta fallet så fick det bli denna lösningen. Och det är ju såklart väldigt mycket bättre än ingenting. Och det är framförallt de här första 5 dagarna efter man har rockat ut, efter en riktig jävlig förfrusning, som är de viktigaste, är just hur mycket du kan rädda av dina fingrar. Om du behöver amputera eller inte och så vidare.
Så vad händer då? Hur länge sitter du där och hur länge är du kvar där uppe och när börjar du åka tillbaka ner mot civilisationen?
Vi sitter där i kanske en halvtimme ungefär. Kanske totalt 40 minuter väntar vi. Och värmer upp och sen... För de tog ju ner mig först, sen flyger de upp igen och så hittar de även Jean Paolo som befinner sig på en lite annan del av berget. Lyfter ner honom och så gjorde de ytterligare en räddning då, så det var ju 3 helikopterräddningar på där och då. Eller dagen innan så gjorde de en räddning och denna dagen så var det jag och Jean Paolo. Så var det. Och det som händer där i basläget är att helikoptern förbereds igen. Jag och Jean-Paul blir nedflygna till sjukhuset i Kathmandu. Eller till flygplatsen och därifrån ambulans in till sjukhuset. Där får vi så fort som möjligt någonting som heter iloprost. Som är ett dropp. Det höjer temperaturen och ökar cirkulationen i kroppen. Så det ligger man med i dropp i cirka 6 timmar åt gången. Man kan även köra det längre. Det har nog varit ännu bättre om vi körde det ännu längre. Och det är ju en behandling som jag märkte när jag kom hem att den har vi faktiskt inte i Sverige. Men det är ju bland det bästa du kan göra vid en allvarlig förfrusning är ju iloprost ihop med tryckkammare. Att man har bägge de två kombinationerna. Och där finns det idag en studie som är gjord i Chamonix på att det är det absolut bästa du kan göra i ett tidigt skede om förfrusning då. För att undvika amputationer vid allvarliga förfrusningar. Men olyckligtvis, eller om man ska säga, så finns det inget tryckkammare i Kathmandu. Så jag fick ju bara den här behandlingen då. Så det är såklart sjukt mycket bättre än ingenting. Till exempel när du klättrar ett 8000 meters berg i Pakistan så får du inte någon iloprost. Då måste du lämna landet så fort som möjligt. Här kunde du ändå få behandling ganska fort och tidigt. Och det man gör här och nu, där och då, är ju att man, allt handlar ju från den punkten till att man ska rädda så mycket som möjligt av sina händer.
Och dina händer var extremt skadade?
Ja, förfrusningen går ju ner över de 2 första lederna ungefär. och lite till under, där du ser att det är liksom lila, det är blått. Och det är, man fattar ju att detta är ju allvarligt på riktigt liksom. Det var ju samma för champagnerna, det är ju ännu värre för förfusningar. Och där och då så handlar det om vad kan vi göra för att rädda så mycket som möjligt av fingrar och tår liksom.
Men du klarar tårna, du klarar tårna helt, för det lyckas ni rädda. Men fingrarna har jag ju sett bilder som jag har liksom trillat baklänges när de skrumpnar och torkar och liksom till slut och trillar av typ. Eller vad är det som händer då?
Ja, precis. Det som händer är ju att under dag 5 när jag flyger hem till Sverige, så jag stannade 4 dagar på sjukhuset där och körde iloprostbehandling för att kunna få igång cirkulationen mer och behålla mer av fingrarna. Och det kan ha hjälpt avsevärt med tanke på att förfrusningen var ju djupare från början. Och det som hände dag 5 är ju under den här långa flygresan hem då. Så att när man tar av sig bandagen, det är då fingrarna är svarta. Så att de här 5 första dagarna är ju kritiska i hur mycket du får behålla av dina händer helt enkelt. Det är absolut en akut situation liksom. Men tyvärr så blev man inte bemött med en akutstatus liksom när man kom in till sjukhuset. För att de är så ovana vid förfrusningsskador här hemma då. Så att där fick jag en läkartid dagen efter. Och jag försökte trycka på och få tryckammarbehandling för att rädda så mycket som möjligt av fingrarna då. Men det var fullt hos tryckammaravdelningen på Östra sjukhuset. Och då sa jag, men då får ni väl jobba övertid då. Kom igen nu liksom. Men i och med att det inte finns studier som påvisar att tryckammare kan bidra till att rädda förfrusningsskador liksom. Det finns det idag, det fanns inte då. Så hade de inget att gå på rent vetenskapligt. Och kunde på så sätt inte ge mig behandling. Utan de som får behandling med tryckammare är ju människor som... eller där det finns studier för till exempel om du har diabetes och har fötter med sår som läker väldigt, väldigt dåligt, så kan du få tryckammarbehandling och då läker såren på fötterna snabbare liksom, istället för att du kanske över tid måste amputera foten.
Så du kommer hem då till Sverige och får sätta dig och vila en dag och sen för att komma in till sjukvården men vad liksom landar det här i då? Du har ju då, hur många fingrar är skadade? Är alla 10 fingrar skadade eller?
9 fingrar och 3 tår har nekros. Alltså det är den här svarta vävnaden som jag får dag 5. Ja. När cirkulationen inte längre fungerar. Huden blir helt svart. Och tjockleken på den här nekrosen då, den här svarta vävnaden, avgör hur mycket du får behålla över tid av dina händer. Och det kan du bara se också över tid. Så du måste vänta en 6 månader. Eller min första nekros började släppa efter 2-3 månader. Men den sista tog ju uppemot 7 månader kanske. 7-8 månader.
Men under den här tiden, Tim, gör det ont i det här svarta? Har du ont i händerna? Eller hur är liksom en vanlig dag?
Nej.
Det är dött?
Nej, det är delvis dött. Mm. För alla fingrar är ju inte döda, utan det är ju enstaka leder. Och det är, jag visste ju inte hur djup förfrusningen var, så att man vet ju inte hur mycket av det på insidan som är förstört. Så att man väljer att vänta istället för att läkaren ska chansa och operera dig och kanske ta bort levande vävnad. Så ser man vad kroppen själv bestämmer sig för att göra, om den då ska stöta bort, vilket den börjar göra på vissa fingrar, eller om den väljer att behålla och läka nekrosen.
Om man nu då tittar så här i retroperspektiv på din toppbestigning och dina fingrar, de men du har fått och så här, vad liksom drar man för slutsatser då? Vad är din analys av liksom den här resan, det här äventyret?
Eftersom jag inte visste innan bestigningen var gränsen gick för mig på höjd, så vet jag det definitivt idag. Jag vet i vilka väder jag kan prestera på höjd och vilka väder jag ska klättra i om jag ska klättra på 8000 igen. Vilket jag vill någon dag. Så att man har ju lärt sig och fått en extrem insikt i hur man själv fungerar under extrema situationer. Och en sån situation ska jag aldrig mer utsätta mig för, just det här med att man klättrar i, att man riskerar en toppbestigning när värdet håller på att skifta. Det kommer jag aldrig mer göra, att man klättrar under sådana förhållanden, så att man riskerar att fastna i ett ovärde. Och jag har lärt mig så sjukt mycket där, just om mig själv och konsekvensen av de beslut jag tog på berget ser man ju på mina händer idag. Men jag har ju kommit över det på något sätt, för att jag har valt att vara positiv och tänka framåt och se möjligheterna av vad jag kan göra. Och det gjorde jag redan på sjukhuset i Kathmandu, att jag tog beslutet att jag ska tillbaka till Nepal en dag. Jag lämnar mina basläger grejer här i Kathmandu, för att jag ska tillbaka hit en dag när jag är bra igen. Precis som jag kanske berättade tidigare i podden, när man lyssnar på Göran Kropps bok och låg på sjukhus med brutet ben, att man ska tillbaka liksom, för att man har gjort det tidigare. Och då handlar det om att ha tålamod först och främst, att vänta ut den här nekrosen då, och sen börja bygga.
Men du, min sista fråga till den här historien och din situation och så här. Känner du dig liksom tacksam, eller känner du dig frustrerad, eller vad är liksom, hur går dina tankar utifrån ditt eget perspektiv liksom?
Jag är inte frustrerad, för att besluten är det jag gjorde. Det är inget att vara, det hjälper inte att vara frustrerad. Däremot så är jag tacksam. Jag är väldigt tacksam för att jag fick behålla så pass mycket av mina händer. Jag fick göra till slut. Det var värt att vänta ut nekrosen och sen göra en operation och verkligen vara säker på var gränsen går för det levande och det döda i fingrarna. Och jag har ju kvar så pass mycket av mina händer idag, så jag kan ju fortfarande cykla, jag kan klättra, jag kan hålla min kroppsvikt i en hand, så att jag kan ju fortfarande leva ett liv som är identiskt med det livet jag levde tidigare. Och jag har ju full funktion i händerna, alltså rörlighet och så vidare. Jag har ju rehabat som fan verkligen för att få tillbaka både styrka och så. Och i och med att alla muskelfästen i lederna som jag har kvar, de är naturliga. Och det gör att jag kan bygga styrka i lederna liksom, och belasta med hela kroppsvikten här.
Ja, just det.
På ytterleden. Så att visst, estetiskt är det ju kanske inte det vackraste liksom. Det ser ut som någon har huggit av fingertoppar i princip liksom. Men det handlar inte om det, för det är funktionen som är det viktiga, så att man ska kunna leva ett liv som man tycker om liksom.
Du, men framtiden då? Du ska tillbaka till Nepal, det är den långsiktiga planen. Men i övrigt då, om man tar lite mer kortsiktigt, jag är ute och fiskar efter om du tycker fortfarande är kul att cykla till exempel och sådana saker.
Ja, absolut. Jag har många cykel projekt i huvudet. Jag har alltid massa projekt i huvudet. Både berg, cykelprojekt. Jag hade älskat att till exempel cykla Indonesien över kanske 4-5 öar och göra de högsta vulkanerna där. Och springa upp med trailrunners och sen cykla mellan och koppla ihop de här vulkanerna. Lite som jag gjorde i Centralamerika för ett väldans massa år sedan nu. Men där cyklade jag från Costa Rica till Mexiko och besteg de 10 högsta punkterna. Och det, en sån kombination är någonting som jag kommer göra mer av. Det är ju helt fantastiskt. Du får in lite trail också på höjd och fina vyer. Och sen kan du bara glassa ner till stranden dagen efter liksom. En sån fin resa hade ju varit guld.
Ja, det låter alldeles underbart. Tack Tim för att du tog dig tid att vara med i podden, och jag hoppas verkligen och tror på ditt tjocka pannben och ditt driv framåt, och att du kanske då förhoppningsvis inte behöver hamna i sån situation igen som du gjorde när du förlorade fingrarna och var nära att stryka med. Men det är väldigt inspirerande att höra dig ändå, och jag önskar dig väldigt stort lycka till nu Tim, från hela mitt hjärta, och jag hoppas att du kommer ha massa härliga äventyr framöver.
Tack för att man fick vara med i podden. Jag har ju lyssnat på avsnitt tidigare, till exempel med Kristin Harila som jag tyckte om, Och nu får man vara med själv. Så sjukt roligt. Och lycka till själv med kommande projekt. Och hoppas att du får tjäna på 6000 meter plus en dag. För det vet jag att du klarar.
Åh, 4000. Ja, vi får se. Stor kram, Tim.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det var allt för den här gången, hörrni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch. Så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!